Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till avsnitt nummer 11 av
Häxor och
kamrater!
Hur är läget?
Jo, men det är lugnt. Det är lugnt. Det är 30 grader i Stockholm. Svetten rinner. Det är härligt. Hur är det själv?
Det är bra. Det har regnat här och åskat i natt. Och det är så här, du vet, kvavt. Så här, tryckande, varmt men blött.
Ah, ja, så här migränkänningar typ.
Ja, men lite den feelingen har vi.
Ja, jag fattar. Oh, nice.
ja, men precis.
Det här är ju då 11:e avsnittet och näst sista avsnittet för säsong 2. Det har gått skitsnabbt tycker jag. Säsong 2 har bara flugit förbi.
Ja, det går fort när man har kul.
Ja men verkligen. Dagen till ära ska vi prata om ett ämne. Som vi säger alltid så här, alla kan relatera till det här, men det är också för att det är sant. Vi ska prata om mat.
Säger vi så? Gud, vilka ljugpotter vi är.
Jag vet, vi säger så varje avsnitt typ.
Äkta lögnare.
Ja, jag tror till och med tyvärr det är jag som säger det. Alla kan relatera till det här.
Äkta lögnare du är.
Riktig scammer är jag.
Ja, men precis. Mm. Det ska vi prata om.
Det ska vi prata om. Och mat, det finns så himla många ingångar till att prata om ämnet mat. Liksom. Man kan prata om allt ifrån vad som är gott. Man kan prata om mat ur ett antropologiskt perspektiv. Typ så här, vilken social ritual det är att sätta sig och äta mat. Att liksom, äta mat med andra, vad det innebär. Vad man lagar för mat.
Traditioner.
Vad som är klassat som mat och förknippat med mat och vad som inte är det och så vidare.
Ja.
Man kan också prata om mat ur ett politiskt perspektiv. Antingen typ så här, hälften av världens människor eller mer har inte tillgång till tillräckligt mat per dag.
Svält.
Man kan prata om kvinnor och mat. Hur kvinnor förhåller sig till mat och hur västerländsk kultur har liksom reproducerat en bild av kvinnor som varelser som inte behöver lika mycket mat som andra.
Dieter och typ kroppsuppfattning. Mm. Ja.
Precis, så det finns många olika ingångar till att prata om ämnet mat. Jag tänkte börja med att berätta om någonting som jag verkligen hatar.
Mm.
Och det är när man berättar, eller det behöver inte vara jag, vem som helst liksom, berättar om en matvara eller maträtt som de tycker väldigt mycket om, som de tycker är väldigt god till exempel. I ett socialt sammanhang. Det kan vara liksom runt fikabordet på jobbet, det kan vara i sociala medier eller vad som. Och någon annan bara, fan vad det där är äckligt. Alltså, jag kan bara inte förstå vad som promptar en människa till att säga en sån sak. Först och främst, du har liksom ingen aning om den här andra personens relation till mat liksom. Den kanske kämpar väldigt mycket med att upprätthålla en sund relation till mat på olika sätt. För det andra, vem fan bad om din åsikt? liksom. Och för det tredje, vad är det för barnsligt beteende att utbrista det första man tänker liksom, när någon annan gillar någonting? Alltså det kan vara, behöver inte vara just mat, men jag tycker mat är extra känsligt just därför att folk har olika problematiska inställningar till det.
Mm. Jag håller med dig om att man ska vara försiktig kring mat och det gäller inte bara och det exemplet som du tog. Jag tänker också när man gick i skolan och åt mat i matsal och folk, jag har ju varit vegetarian i 18 år nu.
Mm. Ah, gud, jag med faktiskt. Vi blev båda det när vi var ganska små ju.
Ja, precis. Och då fick man ju äta någon så här weird bun-gryta när alla andra åt typ kycklingklubba.
Exakt.
Så var det ju alltid folk som skulle kommentera på ens mat. Typ så här, är det där gott? Och kolla på det med avsmak och sådär.
Precis.
Och jag tyckte det var väldigt jobbigt.
Ja, men det är väldigt jobbigt. Alltså, inte bara för att man kanske så här, har en problematisk inställning till mat, utan det kan ju också leda till att man börjar ifrågasätta, vad gud, har jag dålig smak kanske? Tycker jag äckliga saker är goda liksom? Alltså särskilt som barn menar jag, som vuxen kan man ju bara, okej, men fuck you, jag gillar det här. Men som barn kan man ju, i alla fall jag vet jag, man känner sig osäker på sig själv och sin egen smak och man vill passa in. Och när någon börjar ifrågasätta en smak och det man gillar och sådär, då är det ju som att de ifrågasätter en själv liksom.
Ja, eller jag tycker att det som var jobbigt med det var väl kanske inte att de ifrågasatte huruvida min smak var bra eller dålig, för det var ju inte jag som hade lagat maten och det var inte alltid jag tyckte maten var god, men det fanns liksom ett alternativ och det var det man åt. Utan framförallt att det ganska lätt triggar igång liksom destruktiva mattankar, där i vissa fall att man hellre undviker att äta alls. Eller så blev det för mig typ när jag gick i 6-7 kanske, när man är i den åldern när man är liksom extra mottaglig för sånt överhuvudtaget. Att jag kanske hellre inte åt någonting alls utan åt typ salladsbuffén. För att jag inte ville att folk skulle kommentera på att jag åt en avvikande maträtt som var den vegetariska liksom.
Jo, men det är väl lite samma som jag menar, tänker jag. Alltså jag menar ju att folks kommentarer på maten gör alltså att det man äter blir partikulärt. Alltså det blir någonting särskilt och utstående helt enkelt.
Absolut, men också att jag tror att det är så här, det kan trigga igång ätstörd,
absolut, det tror jag är först och främst liksom. Det jag menade var till och med alltså sekundärt till det, även om du inte har problematisk inställning till mat eller liksom är i den riskzonen att få det, så kan man ju ändå tycka att det är jobbigt. Jag bara menar liksom så här, det är dåligt från alla vinklar liksom. Det kommer ingenting bra ur att kommentera andras mat om det inte är typ så här, gud vad det där ser gott ut eller gud vad det doftar gott. Jag vet att inte alla håller med mig om det. Visst, många tycker ju att man inte ska kommentera punkt slut, men jag tycker att det är ändå ganska trevligt faktiskt att få höra bara, gud vad det där ser gott ut eller det låter gott liksom.
Du menar att folk tycker att man inte ska lägga värderingar kring mat överhuvudtaget?
Ja, men precis, precis. Och jag kan förstå det. Det är väl mest min egna inställning liksom.
Jag har inte varit i så många sådana matdiskussioner eller så. Så jag vet inte. Men jag fattar väl både där med att man kan ju framhäva det positiva, men det kan ju också vara känsligt att prata om det överhuvudtaget om man är alltså som du sa, man behöver ju inte ens vara ätstörd, men jag tror på att det kan trigga igång någonting även om man inte är ätstörd från början.
Jo, men precis, när man börjar tänka på mat som någonting annat än någonting som ska vara
som
gott
energi.
Och mätta en och ge energi, precis.
Ja, men precis, jag tänker också typ när jag blev vegetarian när jag var 10 år på eget bevåg, slutade äta kött. Jag fortsatte äta fisk, men jag slutade äta kött och kallade mig vegetarian och fick vegetarisk mat i skolan. Det var många som tänkte att det var på grund av att jag ville uppnå en viktnedgång, alltså att jag ville gå ner i vikt, att jag bantade. Framförallt bland så här, släktingar och så. Och jag kommer ihåg att det var folk som bara, nej men typ ät den här, det är inget fett i. Och jag bara okej, fast jag äter inte kyckling liksom, eller vad det nu kunde vara. Och att jag tyckte både där i skolan när folk kommenterade och tyckte att den mat såg äcklig ut för att det var typ en banggryta, men också typ att folk utgick ifrån att det handlade om bantning, när det i mitt huvud inte handlade om det, utan att jag hade andra orsaker till att jag inte ville äta kött.
Ja, precis. Jag har nog inte fått höra att det handlar om bantning personligen, för jag har varit också vegetarian när jag var väldigt ung, i samma ålder. Det är för övrigt en ganska rolig historia, en ganska kort, om jag får berätta den. Jag hade varit på sån här 4H-gård med klassen, som man åker på studiebesök ibland. Och för den som mot förmodan inte vet vad det är, så är det typ som en liten bondgård eller små bondgårdar som är utspridda i storstadsområden, framförallt för att storstadsbarn ska få känna på lantlivet helt enkelt. Och det finns ofta bondgårdsdjur och sånt där. Men så var vi på en 4H-gård och jag fick klappa ett lamm för första gången i mitt liv. Och det här lammet, det var så omöjligt mjuk och så omöjligt söt. Och då sa jag till det lammet, medan jag klappade, jag fick till och med hålla det tror jag, att jag ska aldrig äta din sort igen. Och på den vägen var det. Men idag tycker jag att man hör så många olika andra argument för att vara vegetarian och vegan. Och jag har liksom ingen åsikt om varför någon väljer att vara vegan eller vegetarian. Jag tycker bara det är bra att man är det liksom. Men jag tycker däremot att det är lite töntigt. Och nu, det ska bli intressant vad du säger om det här. Jag tycker det är töntigt med folk som säger, nej, jag tycker inte synd om djuren. Jag skiter i djuren. Jag är vegan, vegetarian av andra anledningar. Och man bara, ja, du behöver inte vara det för att du tycker synd om djuren. Men att hålla på så där, man bara, okej, så du är bara ganska empatistörd då, helt enkelt, om du inte tycker synd om slaktdjur till exempel. Jag tycker det är så löjligt att hålla på så.
Är det många som gör det eller?
Ja, inte, ja, nu ska vi väl inte dra i för höga växlar. Det är nog inte så många som gör det. Jag har dock sett några stycken som gör det. Och de kanske gör det bara för att verka coola, I don't know.
Jag har sagt så flera gånger.
Ja, men du gör det på skoj.
Ja, precis. Eller snarare så här, för att jag inte vill behöva... för att, ja, nu äter jag inte mejeri eller ost eller så alls. Så att jag är någon slags matvegan liksom. Jag äter inte animalier. Men det är ganska nyligen. Tidigare har jag ätit mjölkprodukter och ost och sånt när det ingår i maträtt typ. Alltså jag har inte köpt hem det, men om jag blir bjuden på en paj så har jag ätit den fast det är smör i typ. Men det är ofta folk vill diskutera själen, om det är för att man tycker synd om djuren, och sen vill de starta en diskussion kring det.
Ja, precis.
Alltså både köttätare och veganer har velat göra det. Och då har jag, för att liksom ducka alla så här vidare diskussioner, för att man pallar inte diskutera med alla om allt hela tiden liksom. Så har jag bara, okej, men jag gör inte det här för att jag tycker synd om djuren. Utan mitt driv är någonting annat typ. Och självklart inte för att jag, alltså för att jag inte tycker synd om djuren liksom. För att det är klart att det är fruktansvärt att liksom levande varelser behandlas på det sättet som de gör i djurindustrin. Alltså det är ju vidriga villkor liksom. Men det har mest varit en saying för att så här, håll käften, jag vill inte prata om det här.
Ja, precis. Jo, men det har jag ju vetat lite, och att du sagt det raljant liksom, och skojat lite. Men jag vet ju folk som, eller så jag vet, eller jag har sett det som uttryckligen är så där, nej, jag är inte vegetarian för att jag tycker synd om djuren, utan jag är det av anledning bla bla bla. Och det är alltid utan att någon har frågat också. Det är det som alltid är så himla märkligt, att man ska framhålla alla de här grejerna. Var ingen frågade dig vad du tycker om djuren, varför måste du hålla på så här?
Fortsätt.
Jag tänkte bara säga det, att jag tycker ofta att det finns en, med det sagt så tycker jag ofta att det är så att det finns en nidbild kring typ veganer, framförallt veganer, att de är så himla preachy och de är så militanta och så vidare och så vidare. Ja, några kanske är det, men jag har ju aldrig träffat i matsammanhang eller kostsammanhang någon mer preachy och militant grupp än typ så här de som inte äter gluten eller folk som äter kött liksom.
Men alltså jag tillhör ju gruppen som tycker att de allra flesta veganer, eller inte de allra flesta, men att veganer skriker, alltså att jag håller ju med den här memen som säger så här, jag bara hej, och veganen bara hej, jag är vegan liksom, oavsett om du har frågat någon. Jag har definitivt umgåtts i sådana sammanhang där det är en människas hela identitet, vad den äter och inte äter, och att den då är vegan.
Ja, som sagt, jag säger inte att de inte existerar. Jag tycker bara inte alls att det är en majoritet liksom.
Nej, jag tror inte att det är en majoritet, men jag tycker att det finns väldigt många som är väldigt preachy som är veganer. Men det finns ju lika många som är preachy köttätare liksom.
Ja, det finns det ju. Och hela samhället är ju byggt kring köttätande.
Ja, och folk är så jävla preachy kring att prata om sina livsval överhuvudtaget.
Ja, ja, absolut.
Är det inte kanske, så?
Jo, det håller jag helt med om. Det kanske är lite det som är grejen, att typ, alltså det handlar inte om kost, utan det handlar om livsval liksom.
Ja, och jag tror att det handlar om identitet, att folk vill framhäva sin grupptillhörighet genom att så här, hej, jag heter Alexandra och jag är vegan liksom, eller
ja, precis, eller håller på med BDSM.
Ja, men exakt, det är också en sån grupp som jag, eller ja, jag vet inte hur många BDSM-utövare det finns totalt i samhället och hur många procent det är som pratar om det hela tiden. Men jag tycker att det är väldigt ofta som folk bara, hej, jag heter Alexandra och jag är BDSM-utövare. Och man bara, hej, det var ingen som undrade. Alltså så här, att folk vill berätta det direkt liksom, för en. Och man bara, okej.
Ja, men precis. Samtidigt som jag tänker liksom, så som jag tänker kring veganer, att det är en minoritet som gör så, så tänker jag väl, förmodligen är det väl så med BDSM-utövare också, att det är en minoritet som hörs väldigt högt.
Ja, det tror jag.
Men det är liksom, det är väl det jag vill kontrastera lite grann mot till exempel köttätande. Nej, det skulle aldrig falla mig in att dreva mot någon beroende på vad den äter liksom, för dens kostval. Men faktum är ju att vi lever ju i ett samhälle där köttätandet är norm liksom. Alltså där man reproducerar köttätande från liksom, livsmedelsbutiker och matlagningsprogram och liksom, sådana saker. Man upprätthåller det, alltså det finns en stor industri som tjänar mycket på kött och köttätande. Och köttätande är skadligt. Det är skadligt för miljön, det är skadligt för djuren. Det är skadligt för säkerligen arbetare liksom, som jobbar med att skövla soja för att mata bondgårdsdjur här i väst. Liksom. Eller skövla regnskog för att odla soja snarare. För att mata bondgårdsdjur i väst. Som sedan då är slakt, går till slakt. Så att jag menar, det är en stor industri och det är väldigt många som förlorar på den. Så jag tycker det är på sin plats att kritisera köttnormen liksom. Men med det sagt så skulle jag inte gå in till någon som äter kött och börja typ, jag vet inte, shama den liksom för att den äter kött. Jag tror inte det är rätt väg att gå liksom.
Nej, och det är väl det som vi brukar prata om, att det är så här, det är lönlöst att kritisera en individ för en struktur liksom.
Nej, men precis, precis.
Men vad tänkte du mer kring mat?
Jo, men man kan ju också prata om typ matens kulturella implikationer och kulturella betingelser. Vi nämnde ju det lite snabbt innan vi började spela in här. Koriander ju, som är den här enorma vattendelaren.
Ja, jag bara satt och väntade på när vi skulle börja prata om koriander.
Du brinner för koriander, ta ton.
Jag brinner för koriander. Alltså, jag har ju säkert berättat det här förut, men jag tycker ju verkligen om koriander och har försökt lägga till det som mellannamn.
Ja, det vet jag.
Men jag fyllde i blanketten fel när jag skickade den till Skatteverket. Eftersom jag har två efternamn så råkade jag lägga dem i fel ordning eller skriva dem på fel rad eller något sånt.
Ah, ja, ja.
Så att Skatteverket sa att jag hade fyllt i fel och så att jag skulle göra om, och sen är inte jag pallat göra det, för att då måste man fixa nytt pass och sånt också.
Ja, förståeligt.
Men i så mycket tycker jag om koriander. Och jag blir provocerad när folk gör en grej av att de inte gillar koriander.
Varför? Berätta.
Exakt av den här anledningen. För att om man inte gillar koriander så är man en tråkig svenne, typ vars smaklökar endast kan känna svartpeppar och saltsmak.
Brasklapp, det här är inte min åsikt, det är Alexandras åsikt.
Nej, jag skämtar, för jag tänker på mitt ex som vi har pratat om i många avsnitt, Jocke.
Hej Jocke.
Vi brukade ofta ha diskussioner om koriander, för han avskydde ju koriander. Och hans favoritmat var typ så här bea och pommes frites och typ så här snabbmat. Och han var ju vegan också.
Just det, ja.
Och jag var vegetarian, men vi åt veganskt hemma och gillade koriander och grönsaker och typ vuxenmat liksom.
Ja.
Och jag tyckte det var, eller så här, det känns som att folk som kritiserar koriander tror att de är edgy och typ går emot normen när de kritiserar koriander. Men normen är ju inte att gilla koriander. Det är vi som är utbölingarna som måste kämpa för vår rätt att få äta koriander i Sverige.
Brandtal.
Ja.
Ja, nej, men jag älskar ju också koriander och liksom varje mat jag gör där koriander är med, vilket är nästan all mat, så har jag alltid i en hel kruka liksom. Nu bor jag i lägenhet utan balkong eller någonting, så jag kan inte odla det själv, men jag har alltid odlat det själv också annars när jag haft den möjligheten, just för att jag gör av med såna ofantliga mängder. Men det var inte förrän ganska sent i mitt liv som jag insåg att inte alla älskar koriander. Alltså att det fanns, det är ju, du vet, alla som tycker att koriander smakar tvål är ju väldigt pigga på att alltid framhäva att det är genetiskt, att de inte kan rå för det. Det är som att de någonstans vet att det är lite, lite töntigt och inte gillar koriander. Nej, men de framhåller ofta att det är genetiskt, och vilket det är ju säkerligen. Liksom. Det misstror jag inte. Men jag liksom fattade inte, jag kan liksom för mitt liv inte föreställa mig hur koriander kan smaka tvål, eller hur det kan, för det är ju att de tycker att det smakar väldigt parfymerat, vet jag. Jag kan liksom, jag har inte det i min begreppsvärld på något sätt liksom. Det är som att kunna föreställa sig en färg som inte finns, fattar du? Jag har så otroligt svårt att tänka mig hur det måste vara. De lider säkert, det misstror jag inte alls liksom. Det finns ju maträtter man inte gillar och så vidare.
Ja, jag kan förstå hur man känner den smaken, för jag har ätit mat med koriander och liksom bara, men om jag liksom tänker på det sättet att det smakar tvåligt så, eller diskmedel eller liksom något sånt, så typ så, jag kan fatta det, fast det smakar liksom inte så äckligt, utan det smakar fortfarande gott, men typ, för koriander har ju ändå en specifik smak.
Det har den ju verkligen.
Så att jag kan ju förstå att de förknippar det med just tvål eller något annat som liksom sticker ut sådär. Och typ, eller luktar så. Men det är fortfarande så jävla gott.
Ja, nej men jag, precis. Alltså jag kan inte tänka mig det. Och det menar jag helt utan värdering. Liksom. Jag är bara nyfiken på hur de kan känna den smaken. För jag liksom... I och för sig, ett bra exempel är, jag avskyr ju selleri, och det är ju inte helt ovanligt liksom, att man inte gillar det. Men den tycker jag verkligen smakar på så här otroligt märkligt, liksom, väldigt, väldigt speciell, faktiskt parfymig smak. Liksom, att den är så här bitter och bäsk, men ändå väldigt parfymerad. Typ som att man råkar smaka lite parfym helt enkelt. Så tycker jag selleri smakar. Så nu när du säger, i och för sig kan jag tänka mig det.
Vad heter det? Selleri har jag har heller inte varit ett stort fan av det. Jag har kunnat äta det om det ingår i maträtt, men jag har inte köpt det för att jag vill äta det. Men på sistone så har jag blivit sugen på selleri. Man förändrar ju sin smak.
Det gör man ju, absolut.
År har jag hört att det är. Att var sjunde år så typ byts en smaksinne ut.
Jaha, var sjunde år? Så specifikt. Vad intressant.
Alltså det här är något som min låtsasmamma berättade för mig, att hon hade läst i en tidning, så att jag har inte förstahandskällan på att vart, men att man byter och att det sker var sjunde år typ. Och nu tror inte jag att det är en specifik dag typ.
Allt eftersom. Jo, men för det var ju någonting ens föräldrar brukade säga när man växte upp och man inte gillade vissa maträtter, att så här, det här kommer du gilla när du är äldre, och man bara tänkte att det var bullshit då. Men idag så inser man ju att de hade rätt i vissa avseenden i alla fall, inte i allt, men i mycket.
Ja, typ att de sa att man skulle gilla öl när man blev äldre.
Ja, det hörde jag nog inte. Men typ att om man skulle gilla jag vet att min mamma brukade säga, hon brukar laga många så persiska maträtter som inte jag gillade då, men som brukade säga att jag kommer att gilla när jag är äldre. Och det gör jag ju faktiskt.
Ja, men jag gillar fortfarande inte öl, och inte kaffe eller så här beska smaker. Alltså jag kan tycka kaffe smakar okej om det är typ i en bakelse eller i en latte eller något, men typ dricka svart kaffe som är så här beskt, och öl, alltså jag har svårt för de beska smakerna.
Det har jag med nu när du säger det faktiskt. Jag gillar inte, jag ryser i hela kroppen när jag måste dricka kaffe svart, så jag kan bara göra det med någon slags mjölk i liksom. Och öl tycker jag verkligen inte heller om. Nej, det är sant. Jag har också svårt för de bästa smakerna. Du vet när man har tuggat en valnöt lite för länge, eller om den typ är så här lite, lite dålig, så den smakar så här skarpt och bäskt. Det är typ min hatsmak.
Ja, men exakt. Jag är lite känslig mot vissa nötter, så jag brukar inte äta valnötter. Men ja, jag vet den smaken, absolut. Ja. Men vad hade du för grejer som du inte gillade när du var liten?
Jag gillade ju inte kött när jag var liten, faktiskt. Min mamma brukade säga det, att om man la fram liksom 100 gram kött till mig så skulle man vara glad om jag fick i mig typ 10-20 gram av det, för jag liksom satt och petade i det och drog isär och tyckte inte om så här, om det var någon senor eller någon konstig fettbit och sådana saker. Och jag tyckte inte om smaken så mycket heller. Men så gillade jag ju inte heller gröna saker, alltså inte bara gröna grönsaker, typ grön paprika och till exempel selleri då, utan även typ så här mat som var grön. Och det var inte för att den var grön, för jag vet att många barn kan ju ha den grejen att de bara äter typ röda grönsaker, men för mig var det inte för att den var grön just, utan för att jag inte gillade smaken av gröna saker.
Vad är det för smak?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det kan liksom vara allt från basilika, koriander, persilja,
ja, men,
till
nej,
paprika,
ja, det,
gurka.
Det var en speciell grej, för att i typ gurka och sådär har jag alltid tyckt är ganska meningslöst. Liksom. Så
det, ja, det är den bara
smaken, precis, den smaken är inte offensiv, den är bara inte heller god. Men typ så här, idag älskar jag ju kål av olika slag, typ broccoli och grönkål och sånt. Liksom. Mm, så himla gott. Men ja, alltså typ så här, faktiskt när jag var liten så gillade jag nog inte örtkryddor, alltså typ koriander, basilika, persilja, salvia och liksom såna. För mamma, eller inom iransk matlagning så använder man ju mycket färska örter. Antingen som man då har hackat och frusit in, eller liksom färska från start så. Och man blandar många, och då uppstod en smak som är väldigt så här karaktäristisk för iransk mat, men som jag inte gillade. Så det är väl det som jag menar grön som smakar grön.
Är det typ så här smaken av klorofyll eller något?
Kanske, nu när du säger det, kanske är något sånt liksom. Och jag gillade inte typ så här vinbladsdolmar som också är gröna. Jag gillade inte som sagt grön paprika, och det gillar jag fortfarande inte. Mm. Sånt gillade jag inte när jag var liten. Jag gillade inte när saker smakade blandat typ.
Du ville ha så här rena smaker.
Ja, jag ville ha rena, höga, eleganta smaker.
Med hög panna.
Precis, precis. Vad gillade inte du när du var liten?
Jag gillade inte ost och oliver.
Mm.
Sen så gillade jag typ alla grönsaker. Jag gillade kött också när jag var barn. Jag kommer ihåg första gången jag åt lammgryta eller så, tyckte det var supergott. Men sen så efter några år så började, när jag fattade vad det var jag åt, så tyckte jag att det kändes onaturligt att äta det. Och det var ingen som hade liksom visat några sorgliga videos för mig eller så, utan det var bara att det kändes, jag tyckte att det kändes kannibaliskt, alltså det kändes konstigt att äta kött liksom.
Aha, vad har du emot kannibaler?
Exakt, vad har jag emot kannibaler? Nu kommer vi ut som kannibalhatare.
Ja, shit, drag us.
Men det har ju förändrats. Jag tycker ju verkligen om ost nu.
Mm.
Och oliver. Men ja, nu äter jag ju inte ost längre av miljöskäl.
Nej, men precis. Och det för ju oss in, tycker jag, på en annan aspekt av mat, nämligen matens politik. Politiken kring mat. Alltså, som du säger nu, och som jag touchade på lite snabbt angående köttnormen. Alltså, mat är ju omgärdat av politik. Mat är ju, det är många som vill få mat att vara opolitiserat, men det är ju inte det. Det är ju allra högsta grad politik. Allt ifrån den maten vi äter här i väst, som produceras ofta av syd, när vi snackar till exempel frukt och kaffe och te och sojaodlingar för att mata våra slaktdjur. Allt från det till att människor i många delar av världen svälter, inte har tillräckligt med mat för dagen. Alltså, det är sån enorm stark och tydlig klassaspekt liksom, i att de människorna som producerar maten själva inte har råd med den.
Ja, och det är väl typ, det är också någonting som gör mig skitirriterad när man pratar om mat och just soja och att vara vegan och sånt. Så är det ju många som kritiserar då att vara vegan för att man äter mycket soja och sådär. Men jag har kollat upp det här, för jag gillar inte att säga saker och sen typ inte riktigt veta vad jag pratar om. Så jag har kollat upp det. Och den största, alltså den problematiska sojaproduktionen, den som har skövlat regnskog i Amazonas och den som har liksom, vad ska man säga, förflyttat eller tvingat urfolk att flytta sig från sina marker och sånt i Amazonas. Det är inte sojaproduktion som går till att göra sojakorvar, utan det är sojaproduktion som går, precis som du säger, till djurfoder.
Ja, precis. Det är väldigt, väldigt viktigt. Bra att du benade ut det så pass liksom, noga ändå. Varför människor tycker att det är problematiskt med sojaproduktion, eller varför det är ju just precis som du säger nu, för att det är väldigt förödande på många sätt för natur och människor. Men det är den stora kvantitet av sojaproduktion går till att föda upp slaktdjur.
Ja, så, och det är den absolut, alltså det är liksom en, om man kollar på det globalt så är det liksom typ över 90%. Alltså det är en sån försvinnande liten del som går till soja, där man gör sojaprodukter utav sojan. Alltså det allra mesta går till djurfoder, och det finns två företag som jag glömt namnet på, men som är två amerikanska företag som är de största köparna av den här problematiska sojan. Det är också så här, jag tycker att det makes no sense att tänka typ att först ska man odla någonting för att ett djur ska äta det, och sen ska man äta djuret istället för att bara äta det direkt. Liksom. Ja. Alltså så att det går precis. Den omvägen tycker jag säger sig självt. Liksom.
Ja, men det är precis, det är ju väl den här klassiska tankemodellen man brukar ta upp. Liksom, att det är väldigt märkligt att inte bara, att man måste ha den här mellanhanden. Varför äter man inte bara sojan själv då? Den har liksom fullgott näringsinnehåll. Den är etiskt oproblematisk. I alla fall den som inte är odlad på skövlad Amazonmark. Liksom. Och ja, på alla sätt och vis bättre. Den billigare, kan föda fler människor än vad köttproduktion kan.
Skulle du säga något? För jag tänkte på en grej.
Nej, säger du.
Nej, men just angående mat, det finns ju de som menar att, eller det är så att maten, eller vår matproduktion och, ja men, ja, matproduktionen helt enkelt, är en sån enorm del av våra klimatproblem. Att liksom, jag kan inte allt för mycket om det här, så jag ska inte vara kaxig och säga liksom någonting, men att, för jag vet inte exakt hur det funkar, om det är transporterna eller odlingarna som tar slut på vatten, eller om det är liksom alla de här kombinationerna. Eller allt bekämpningsmedel och så vidare. Det finns ju liksom så många delar utav matproduktion. Men att det är liksom en av de allra största klimatbovarna. Och att det finns organisationer som jobbar med liksom dessa frågor. Så här, hur ska vi skifta liksom vårt sätt att producera mat på för att det ska bli hållbart? Ja. Och sen just det här att vi överproducerar sådana mängder, alltså vi gör så väldigt mycket mera, vi odlar så mycket mera och vi tillverkar så mycket mera mat än vad vi äter. Det är så, alltså matsvinnet är så enormt och att det är så, det är förödande liksom.
Jo, men det gör vi ju med alla grejer, att vi överproducerar.
Ja, precis. Men just med mat så är det ju så kopplat till klimatet liksom, för att man, eller det blir så symboliskt tycker jag, att man så här, för att man om man tänker att så här, klimatet och vår jord, och att man så här, drar upp saker ur jorden och typ, och sen så bara skickar man det till liksom genom flygplan till andra sidan jorden, och sen så kastar man det där liksom.
Ja, det är så sjukt.
Det är verkligen sjukt.
Ja.
Och vad heter det, kopplat till, jag har en utmaning för mig själv nu, eller lite kopplat till min blogg, eller väldigt kopplat till min blogg, som är att jag inte ska konsumera plast på 30 dagar.
Intressant. Plast är ju verkligen en miljöbov.
Ja, men precis. Och jag gör väl det mest för att, så här, ja, men som en utmaning för mig själv, för att se vad det innebär och typ hur påverkas min vardag av att undvika plast liksom, och så här, skriva om det kopplat till olika så här, typ så här, plasten i köket, plasten i badrummet och så vidare. Men jag har verkligen stött på massa krångel när det gäller mat. Alltså, för mat och plast verkar nästan, alltså det verkar vara samma sak.
Hur menar du?
Alltså det går inte att handla mat utan plast. Allting är förpackat i plast.
Förpackningar och så, ja.
Ja. Och sen även bekämpningsmedel, det är väl inte plast, men för jag har typ gått till min vanliga mataffär och vill köpa, tänkte så, okej, men då ska jag köpa grönsaker på lösvikt liksom, eller så. Men allting, det är så mycket som är förpackat i plast. I olika nätpåsar, i olika plastpåsar, i plastfolie. Även om du ska köpa i lösvikt så måste du ta såna här plastpåsar. När du köper typ kakao eller torrvaror så är det ofta en plastförpackning inuti kartongförpackningen, har jag upptäckt när jag började tänka på det. Typ så här, du köper en tepåsar och det är liksom en plastfilm kring teförpackningen. Ibland är det även så här, i portionspåsar, plast runt varje egen portion. Alltså det är så mycket plast överallt, in i minsta lilla millimeter. Och jag kan inte låta bli att bli så här konspiratorisk och bara, men hur påverkar det här vår hälsa? Och att hela tiden ha plast där vi äter.
Du vill plastbanta?
Ja, eller det är ju det jag gör.
Ja, precis. Nej, men ja, jag vet flera som gör det. Och det finns ju mycket, mycket olika studier som liksom är i konflikt med varandra angående plastens inverkan och påverkan på våra liv och sådär. Men något som är helt säkert är ju att plastproduktion, och då precis som du säger, plast återfinns ju i allt, alltså inte bara inom matindustrin utan i allt inom byggsektorn, inom liksom kläder och som du säger, livsmedel, allt används av plast. Och det vet vi ju att plastproduktionen är en av de absolut största miljöbovarna liksom. Plastproduktionen som pågår i länder som Kina till exempel, som förser resten av industrin och resten av världen med billig plast för att man framställer det på billig väg. Man använder kolkraft, man utvinner råolja och gör plast av det och sådär. Det är så otroligt förödande för klimatet. Kanske en av liksom topp tre största orsakerna till klimatförändringarna. Mm. Så att plast är liksom, ur miljösynvinkeln i alla fall, är plast absolut superskitkast liksom. Och då också så här mikroplaster som ligger kvar i naturen och inte bryts ner och sådär. Så att plast är skit på många olika sätt.
Vad heter det? Jag har läst på om plast också. Och det som jag ser problemet med plast är att, för det här jag liksom läst på typ förra veckan, men vår plastproduktion på planeten ökar hela tiden. Alltså vi tillverkar så ofantliga stora mängder plast. Och plast delas in då i två delar. Dels biologiskt nedbrytbar och icke-biologiskt nedbrytbar. Eller först delar man in det i huruvida det är förnyelsebara material bakom eller inte, för man kan tillverka plastliknande förpackningar av sockerrör och sånt där.
Ja, precis.
Och sen i sin tur kan det vara antingen biologiskt nedbrytbart eller inte.
Ja.
För det finns, så vitt jag förstår, förpackningar som kan vara gjorda av schysstare material än olja, alltså förnyelsebara material eller råvaror än olja. Men de behöver inte nödvändigtvis vara biologiskt nedbrytbara bara för att de kommer ifrån en förnyelsebar källa.
Nej, precis. Och de står för en försvinnande liten del av plastproduktionen. Jag skrev faktiskt en text om det här till första numret av tidskriften Bang för i år. Och där det var siffror med från till exempel Naturskyddsföreningen som visade liksom att ja, absolut, det går att tillverka schysst plast, precis som du säger. Det kan vara av sockerrör. Det behöver ju inte vara biologiskt nedbrytbar för det, men det är i alla fall inte gjort av råolja. Men det är en jätteliten del av plastproduktionen som är schysst.
Ja, och problemet med oljan då är förutom att olja är en råvara som tar så lång tid att plocka fram, eller vad säger man?
Utvinna.
Ja, utvinna, men det tar så lång tid också för olja att tillverkas. Det kommer ta slut.
Ja, absolut. Liksom. Ja, visst.
Det i kombination med att vi inte omhändertar plasten, för att det som händer är ju att plasten hamnar i vår natur för att vi inte kan återvinna den på ett bra sätt.
Exakt.
Vilket i sin tur blir mikroplaster och hamnar i sköldpaddsnäsor och sånt där.
Åh,
har du sett det i klippet?
Nej, men jag vill inte.
nej, se inte det. Det är jätteotäckt. Det är en sköldpadda som har ett sugrör i näsan.
Nej, men usch, fy. Ja, man har ju sett här bilder från, du vet, den här största, alltså det finns ju en sån flytande soptipp typ,
ja, som så suger in plast i sig.
Ja, och som är så här större än typ vissa landmassor har jag hört i världen nu. Så alltså det är så sjukt att du vet att man kan typ bo på den liksom.
Ja, jag tänkte på soptunna, eller det finns ju någon som har tillverkat någon grej som ska samla in plasterna i havet.
Åh, det är ju superbra ju.
Ja, det finns lite sådana innovation tekniska lösningar.
Ja.
Mat är ju helt klart en politisk fråga som också hänger väldigt tätt förknippad med klimat och klass.
Ja, precis. Bara en sån sak att vi betalar för att få äta, det gör vi ju inte bara för att de som producerar maten ska få lön, för att en väldigt liten del av särskilt matvaror och livsmedel som produceras utomlands i det globala syd, väldigt liten del av de pengarna vi betalar för det blir deras lön, utan det allra mesta blir vinst för butiken som säljer varorna.
Precis.
Så det ska man ha klart för sig.
Eller för företagen som säljer det vidare. Liksom, och så. Jag har tänkt mycket på mat. Just i och med att jag försöker leva liksom miljömässigt och socialt hållbart, så har jag tänkt mycket på mat. Så här, borde jag bara äta lokalproducerad mat? Typ? Borde man sluta äta mat som är tillverkad så långt bort att det krävs så liksom stora transport? I och med att jag vet att flyget påverkar klimatet så mycket. Men sen har jag typ landat i att det vore en för stor uppoffring för min egen hälsa. Liksom. Jag tror inte att jag skulle kunna äta fullgott i det här samhället som det ser ut nu. Och vinsten skulle vara, alltså det skulle inte göra någon skillnad på planeten. Liksom.
Nej, tyvärr. Sånt där är ju mycket för ens eget samvete skull. Liksom.
Ja, men precis. Men det känns som att vi borde prata också om så här mat och klass. Och då tänker jag inte bara globalt utan typ
här. Du tänker typ vad man äter i underklassen och vad man äter i liksom övre och medelklassen.
Ja.
Ja, men det är ganska intressant. Jag tycker att man hör väldigt ofta typ att underklassen, eller vad ska man säga, arbetarklassen äter dåligt i jämförelse med medelklassen som då har tid att sätta sig in i vad som är bra mat och tid att införskaffa den och laga den, också råd att införskaffa och laga bra mat. Och det tror jag stämmer till mångt och mycket, men jag tror inte att det är ett ansvar som behöver, som vanligt som vi brukar prata om, det är inte ett ansvar som behöver ligga på den arbetarfamiljen till exempel att inte äta korv och makaroner och försöka tänka på att äta linser och quinoa istället. Jag tycker att det finns, här finns det ett väldigt utstakat arbete för typ Folkhälsomyndigheten och staten att göra, liksom att informera på ett sätt som är tillgängligt, att informera på ett sätt som når den tilltänkta gruppen, att kanske till och med gå in och subventionera vissa varor och sådär. Det finns mycket att göra från statligt håll.
Mm. Jag tänker också på att jag tror att det var i Sydafrika, eller om det även var globalt, men att svält är fortfarande ett väldigt stort problem, men att det finns också sådana, eller att så här, fettman har gått över, att det är en större andel typ
ja,
med fettma problem ja. Än svält problem, alltså under ja. Närhet. Och att det är förknippat med klass då, för att ja. Människor som äter dåligt också går upp i vikt och får fettma skador eller fettma problematik. Vilket i sin tur leder till hälsoskador.
Det har jag också hört, ja, att det är så.
Och det tycker jag så här, jag tänker också på min egen uppväxt, typ att det var verkligen stor skillnad beroende på vart man åt, vad det var för råvaror man fick och vilka maträtter som lagades, och om maten var lagad från grunden med färska grönsaker eller om maten var så här, Dennis hotdogs och ketchup liksom.
Ja, men visst.
Har du några sådana liksom? Hur hade du det? Eller har du tänkt på det?
Ja, jag har typ inte tänkt på det så mycket faktiskt. Jag tror att jag växte upp i en tid som var ganska präglad också av att saker ska vara enkelt. Idag är det ju mycket så att saker ska vara lagade från grunden och det ska vara liksom, det ska gått länge på spisen och man ska veta råvarornas ursprung, vilket jag tycker är superbra förstås om man har den tiden och ekonomiska möjligheter liksom till det. Men när jag växte upp på 90-talet, så det är ju när du växte upp också såklart, men då upplevde inte du det, att det var väldigt mycket så här att saker och ting skulle gå ganska fort liksom. Alltså pulversås var en grej liksom. Typ alltså så här fryst mat generellt var liksom en väldigt stor kommoditet hemma hos oss i alla fall.
Mm.
Så färdigpackade grejer, portionsförpackningar och sådana saker liksom.
Mm. Och jag tror att det fortfarande är det, men nu finns det en hälsotrend eller en trend kring att man ska äta nyttigt och att det då är långsamma och som man har stått och lagat länge eller så. Men jag tycker det var väldigt tydligt jag tänker också typ hur man kan se i skolorna hur kommunerna ger olika stor peng till skolmaten. Jag minns när jag gick i skolan, jag tror jag gick i högstadiet, så hade någon tidning, någon så här lokal tidning, publicerat en lista över hur mycket maträtt fick kosta i de olika kommunerna, alltså en lunch i skolmatsalen. Och att det då i vissa kommuner så var det så här, en lunch för varje elev får kosta 40 kronor. Medan det i andra områden fick den kosta max 7 kronor. Mm. Och att det då förstås var i de mer liksom överklassområdena som maten fick kosta mer. För att det var en rikare kommun.
Ja,
och man hade råd att lägga lite krut på mat. Och det finns ju många studier som visar på att vad vi äter påverkar hur vi mår liksom.
Ja, men ja, det tror jag. Det tror jag man kan räkna ut med röven liksom, att det gör.
Ja, men exakt. Men också så här, för jag tänker också förknippat med socker. Det finns ju de som menar på att man kan till exempel lindra ADHD-symptom om du äter på ett visst sätt och typ inte äter det, socker precis, och sådana saker. Och så, det här är ju så här omdebatterade grejer. Det finns ju de som menar att det inte är så. Men man kan ju i alla fall konstatera att vad vi äter påverkar oss liksom.
Ja, men visst, det gör det ju. Det tror jag det gör på många, många olika sätt. Precis som du säger, dels rent fysiskt liksom, på olika vis, men också mentalt och sådär. Så att det sker saker i kroppen när man äter saker, olika grejer, men det sker också saker i tanken tror jag liksom.
Mm. Ja, verkligen. Tycker du att vi ska ha en sockerskatt?
Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att det finns bättre sätt att komma åt det problemet med att vi konsumerar så mycket socker. För det gör vi ju. Och det är ju ett folkhälsoproblem. Men jag tycker att sockerskatt är lite trubbigt. Jag tror mer på den här varianten, att vi har socker... ransoner. Att man får så här typ kuponger där du kan ransonera ut din sockerintag varje månad. Och då kommer vi ha så här en svart marknad antagligen med så här folk som säljer sina sockerkuponger.
Du uppmuntrar organiserad brottslighet.
Ja, som alltid.
Ja, nej men
vad tycker du?
Jag tycker inte att vi ska lägga den skatten på individer, utan jag tycker däremot att det måste produkter som där man tillsätter socker, tycker jag att det tydligt ska framgå. Sen så tycker jag också att mat som är bättre för klimatet och för hälsan, alltså typ ekologiska grönsaker och sånt, ska vara billigare än vad det är. Så att jag tycker att staten ska i så fall täcka upp för mellanskillnaden eller så. För jag tycker att det ska vara lika billigt att köpa en ekologisk gurka som en oekologisk gurka. För att göra det enkelt för konsumenten. Att du ska kunna välja. För det är klart att ingen kan välja en ekologisk gurka som kostar 150 kronor kilot jämfört med en gurka som kostar 7 kronor kilot liksom.
Nej men precis, nej men det håller jag helt och hållet med om. Det har jag väl liksom alltid också framhållit, att det här är någonting som man kan göra på statlig nivå liksom.
Ja, och jag tycker man bör göra det. Alltså jag väntar, jag vill att det ska hända nu. Jag vill se att något parti, och jag antar att det kanske blir Vänstern eller Miljöpartiet eller kanske Centern, tar tag i matfrågan kopplat till klass och klimat.
Ja, men det är verkligen någonting som behöver göras på politisk väg, det håller jag helt med om. Ja, det är om mat. Om ni har några intressanta, roliga infallsvinklar på mat som vi inte har berört, får ni jättegärna skriva det till oss.
Länge lever maten.
Länge lever mat.
Och vi ska bara säga att det här är 11:e avsnittet. Vi kör ju i säsonger, vilket jag vet att inte alla gillar för att det blir uppehåll då, men vi måste göra det för att hinna med våra jobb och liv.
Ja.
Men vi kommer spela in 12 avsnitt av även säsong 2, och sen kommer vi ta ett uppehåll, så att ni vet att det är bara ett avsnitt kvar efter det här.
Ja, precis, så passa på att lyssna
och älska oss för dem vi är.
Precis. Okej, tack för idag hörni.
Tack för idag, hejdå.
Hej.